Jan Mårtensson läser sin egen detektivroman Ikaros flykt.
Ikaros, grekisk sagofigur, son till Daidalos. Då far och son inspärrades i kung Minos labyrint på Kreta tillverkade Daidalos vingar åt sig och Ikaros för att kunna fly. Ikaros flög emellertid för nära solen, vaxet som fäste vingarna smälte, och han störtade i havet. Nationalencyklopedin. Prolog. Det var bråttom nu. Gorovjovs trupper ur Leningradfronten stod bara några mil bort och spaningspatruller kunde dyka upp när som helst ur oktobermörkret. Artillerielden mullrade dovt vid horisonten som ett avlägset åskväder och natthimlen lystes upp av ett flämtande, pulserande ljus över skogsranden. Staden brann. Dova explosioner kunde urskiljas. Regementsstaben hade givit sig iväg i skymningen från det stora huset bredvid. I skydda mörkret skulle en utbrytning ske. Än fanns en nöd. Inringningen var inte fullständig och det fanns en chans för att förena sig med Sjörners förband längre söderut. Dessutom skulle en jagare angöra hamnen som fortfarande var i tyska händer och under natten evakuera så många som möjligt innan dagen grydde. Själv hade han kvar. I det kaos som rådde skulle ingen märka någonting förrän han var tillbaka på staden. Hans stora motorcykel stod fulltankad bakom några buskar vid husgaven. Men det var inte en riskfri färd. Inte bara ryssarna hotade i mörkret, hans egna också. Kom han för långt på efterkälken kunde han snappas upp av någon patrull och om de misstänkte att han var en desertör skulle han avrättas på platsen. Fast hans rang i förening med kadaverdisciplinen skulle väl rädda honom. Men han kunde inte vara säker. I husets ena halva låg ett stall. Tomt nu. Bara några gamla vagnar stod kvar och över räcket till en av spilterna hängde en trasig filt och några långa tömmar. Rummen var tomma med spindelväv i hörnen, dörrar som hängde snett på gångjärnen, papper och skräp på golvet och glassplitter från utslagna fönster. Det hade regnat in genom det trasiga taket och det luktade fukt och instängdhet. Mögel. Inte ens ryska soldater kunde hitta någonting av värde i den tomma byggnaden med sönderslagna rutor och ena gaveln eldhärjad efter en bomb. Tömmarna var väl det enda ryssarna kunde ta, tänkte han. De kunde hänga fångar i dem om inte annat. Han log bistert och tänkte på vad han sett vid Stalingrad. Ett guds under hade hans räddning från helvetet varit. Med berått mod hade Hitler genom att motsätta sig sjätte arméns tillbakadragande ur ett hopplöst läge dömt hundratusentals tyskar till död och fångenskap i Stalingradgrytan. Den ryska slutoffensiven. Svält, sjukdomar, den bittra kölden, utmattning och summariska avrättningar skapade kaos och katastrof. I dödsmarscher hade fångarna, också sårade och sjuka, marscherats i 30 grader kyla utan mat och vatten bakom de ryska linjerna. Man sov i snön och de som inte hängde med sköts eller lämnades att dö. Von Paulus hade begärt att få kapitulera. Hitler hade förbjudit det. Sjätte armén ska hålla sina ställningar till den sista soldaten och den sista patronen. Galning. Och von Paulus var lika galen som ljudorden. I slutskedet utnämnde Hitler honom till generalfältmarschalk, den högsta befattningen tysk officer kunde få. Och hans beräkning var cynisk. Tyska armén vid Stalingrad fick inte kapitulera. En tysk generalfältmarschalk vanärade inte sitt fosterland. Hitler hade blivit ursinnig när von Paulus inte skjutit sig utan nesligen tillfångatagits. Som ordonnansofficer i von Paulus stab hade han skickats bakåt genom linjerna med en depeschväska till fältmarskalk von Manstein. Bland sårade och döende soldater hade han tagit sig fram. Med tomma ögon och långsamma rörelser som om de varit drogade trängdes de runt små eldade skyttevärnen och gnagde på rester efter slaktade hästar. Von Manstein skulle med armégrupp Don försöka bryta den ryska inringningen. Radiotrafiken hade